NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hallå. Ja, det blev alltså en livepodd på scenen i Annexet inför fredagens match mellan Toronto Maple Leafs och Detroit Red Wings i Globen, där ju William Nylander kommer att ha stor show senare. Och gäst i det här lite annorlunda avsnittet får man säga är Niklas Lidström som besökte oss på scenen. Och efter att podden egentligen är slut så får ni ett litet bonusklipp kan jag säga redan nu. Då får ni höra hur det lät inför själva livepodden när vår konferensier Filip Lindfors höll i trådarna och intervjuade Jonas Monstret Gustafsson som ju spelat i både Toronto och Detroit och även Viktor Stålberg som dels ju har spelat i Toronto och dessutom vunnit Stanley Cup med Chicago. Och även jag och Björre var med på scenen då och kilade in några frågor. Så vill jag bara säga så här också innan vi sätter igång. Har man biljetter till lördagens eller söndagens matcher så ska man kunna smita in i Annexet och se oss igen. Då blir det ingen livepodd på samma sätt, men lite intervjuer och försnack på scenen. Runt 15.30 på lördagen då har vi med oss Kenta Nilsson och Anders Hedberg. Och ungefär 12.30 på söndagen så är tanken att bland annat Niklas Kronvall ska joina oss där i Annexet. Men nu, dags för avsnitt 439 med Niklas Lidström i Globen.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old...
Ja, då säger jag så här. Hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcastens väldigt speciella 439:e avsnitt här från Globen. Det vi alltså har en fantastisk gäst med oss, fyrfaldig Stanley Cup-vinnare, sjufaldig Norris Trophy-vinnare, Conn Smythe-vinnare och alldeles nyligen den första som har fått Börje Salming Courage Award, right? Det är nyinstiftade.
Ja, tack så mycket, kul att vara här.
Ja. Om vi börjar där, vad säger du om det? Det var häromdagen bara du fick motta det.
Ja, otroligt hedrande. Börje var en kille som jag såg upp till när jag var liten grabb och till och med åkte runt på isen när jag var 5-6 år i Dalarna och låtsades vara Börje Salming. Och det vågade jag aldrig berätta för Börje. Jag skämdes väl för mycket. Men var så man lekte som lite grabb. Så fick jag chansen att spela med Börje i Canada Cup 91. Vi var backkollegor. Och sedan mer när jag flyttade hem till Sverige, goda vänner. Så att Börje har betytt väldigt mycket för mig. Så får det priset var otroligt hedrande.
Ja, och det var en gala på Café Opera häromdagen.
Ja, galan var igår eftermiddag innan matchen som vi såg igår kväll.
Ja. Vad säger du annars om att vara här i Globen och följa ditt Detroit? Du är ju fortfarande väldigt engagerad i Detroit Red Wings som du spelar för i 20 säsonger.
Ja, jag jobbar fortfarande i klubben och det är otroligt kul att ha Red Wings här igen. Jag spelade själv 2009 när vi var här och hade Red Wings här. Jag kommer ihåg hur stolt man var att få visa upp Red Wings som lagkapten och representera klubben i så pass många år. Och då fick man äntligen ta hit dem till Sverige. Så jag förstår att många... I alla fall Lucas Raymond känner likadant att man får visa upp sitt lag här hemma i Sverige och spela inför familj och vänner också. Så det är otroligt kul att vi har NHL hockey här i Globen.
Jag måste bara fråga då, för att du är inte bara här så att säga inom citationstecken verkligen som en riktig klubbikon för Detroit, utan du har ju en prominent roll i klubben också. Kan du berätta lite vad du gör?
Ja, jag jobbar åt klubben.
Minst sagt.
Det kan man säga. Ja, min titel är Vice President of Hockey Operations. Men när jag är hemma i Sverige där jag bor så scoutar jag spelare. Tittar på unga talanger, 17-18-åringar som vi vill drafta. Jag följer våra spelare som vi har draftat. Vi har fler stycken. Anton Johansson i Leksand, Axel Sandin Pelika i Skellefteå till exempel. Så det är spelare som jag följer och träffar och pratar med. Sen tittar vi också på free agents. Lite äldre killar mellan kanske 22, 23 upp till 25, 26 som är late bloomers som kanske kan slå sig in i NHL och få chansen att komma dit. Så att det är ganska brett spektrum när jag är hemma i Sverige. Och när jag åker över så jobbar jag nära laget. Coacherna vill att jag ska vara med på alla möten. Prata med dem, diskutera powerplay, boxplay. Steve Eisenman vill att jag ska vara runt honom hela tiden också när jag är på plats. Så att det blir ungefär 6-7 resor per säsong över till Detroit.
Ni har ju många svenskar som redan är i organisationen och spelar i AHL, i Grand Rapids. Är det bara en tillfällighet att det är så många svenskar eller är det på grund av så goda erfarenheter av Och sådana som du och Kronvall och
jag hoppas att det är goda erfarenheter från oss svenska som har varit där tidigare. Vi har ju Håkan Andersson som är vår svenska scout som har varit i Detroit sen början på 90-talet. Som har gjort ett fantastiskt jobb att hitta Henrik Zetterberg i sjätte rundan, Datsuken sjunde runda. Ja, Jonathan Eriksson, sista spelaren vald i en draft till exempel. Så Håkan har gjort ett fantastiskt jobb. Och sen har det kanske blivit att man har blivit mer styrd åt svenska spelare. Vi har, som du nämnde, väldigt många duktiga unga spelare i Grand Rapids som inte kanske är redo för NHL idag, men om ett år eller kanske två år så är de, kan de vara redo. Framförallt vill man att de ska utvecklas där nere, för att spela mer istid, för att spela viktiga situationer. Så att det är där vi vill få ut av dem.
Ni tar ganska lång tid på er med dem, har mycket tålamod, eller hur?
Ja, det har vi. Vi känner inte att vi måste stressa fram en spelare, att han måste in i laget om han inte är redo. Mm. Hellre att de får växa in i rollen i ett farmalag. Kommer man från Sverige så ska du bli van med att spela på liten rink. Du ska spela 80 matcher plus istället för 52 som det är här hemma. Så det är mycket man ska... Och du byter land också, en ny kultur. Så det är mycket du ska bli van med. Så det vill man inte sätta för stor press på dem. Vi spelar i NHL och sen får man en liten roll där man inte kanske utvecklas lika snabbt som man gör i ett farmalag där man får mer istid.
Jag måste ju fråga en stor talang i Detroits organisation, vald högt i draften, Simon Edvidsson. Vad kan du ge för tips till honom som gammal storback själv, onekligen? Det måste ju vara en dröm att ha dig i organisationen när man är en sån supertalang som han.
Ja, Simon är en otrolig talang, en riktigt rå talang som kom upp väldigt tidigt i Frölunda, fick spela upp i SHL, gjorde lite matcher i Allsvenskan också i Västerås innan han tog full plats i Frölunda. Simon är en spelare som har otrolig potential. Han har storleken, han har skridskoåkningen, han har väldigt mycket. Och nu är det frågan om att mogna i det här spelet i NHL. När du kommer upp och möter de bästa, möter Ovechkin eller McDavid, så ett litet misstag så är det en mål i baken på en gång. Så man måste ta bort de här misstagen. Och det är sånt som man går igenom som ung spelare. Det gäller inte bara Simon utan det gäller fler spelare. Men vi ser en otrolig potential i Simon, absolut.
Mm. Det känns ju som att alla ni svenskar som har varit där har fortfarande starka band till Detroit. Det känns som det är väldigt mycket familjekänsla mitt i all jättebusiness.
Ja, men det tycker jag familjen Illich som äger Red Wings har skapat genom åren. De köpte klubben 82 och är väldigt kära i klubben. De vill att klubben ska gå bra. Handlar inte bara om att tjäna pengar som en ägare utan de vill ha framgång. Så att man får den känslan när man kommer dit också. Väldigt många spelare vill vara kvar i Detroit. Det finns ju finare och vackrare ställen att bo på än kanske Detroit. Man kan vara i Florida eller LA där det är varmt och så. Men många vill vara kvar i Detroit just för den här närheten man känner till ägarna och den här viljan de har att vinna.
Och just därför så är ni många gamla svenska spelare här också nu i den här helgen, eller hur? Ja,
absolut, det är en stor anledning till att alla är här den här helgen. För att man har haft den här passionen och kärleken till Detroit i så pass många år. Och man vill vara en del av klubben trots att man har slutat. Det märks bland oss svenskar.
Och det är bara din gamla radarpartner Homer som saknas här?
Ja, Homer har alltid haft taskig timing. Så han har ju bokat upp två bröllop i Detroit av alla ställen också. Back to back. Den här helgen, förra helgen och den här helgen. Så att han missar ju allt det här tyvärr. Men kanske säger lite grann om Homer och hans planering.
Jag måste fråga. Du är en, såklart, om man är en av världens bästa backar genom alla tider, då är det ju en extrem råtalang som finns där som inte går att träna sig till. Men vissa saker måste du ha tränat dig till. Vad faktiskt jobbar du dig till rent träningsmässigt som andra kan ta efter för att närma sig lite grann Niklas Lidström-nivå?
Ja, mitt skott till exempel tränar jag på i stort sett varje träning. Och det gjorde jag fram tills jag la av. Ja. Och det handlar inte om att skjuta hårdast utan mer kunna placera pucken där man vill ha den. Ibland är det ett handledsskott som ska komma in snabbt. Ibland är det ett slagskott som lär till att skjuta med lite mer kraft bakom. Men just det här att stå och nöta och träna som man gjorde nästan dagligen. Vi pratade om Thomas Holmström. Han var ju kanske bäst i NHL på att stå framför mål och skymma målvakten. Men hade en otrolig hand-eye coordination som man säger. Han var otroligt bra känsla att toucha pucken till när man sköt. Och det stod vi och nötte på dag ut och dag in för att vi skulle bli så bra som möjligt på det. Så det är en sak man tränar väldigt mycket på. Mm. En annan sak, bara hålla en sån simpel sak som hålla pucken innanför blå linjen i offensiva zonen. Mm. De skjuter puckar upp mot den, man tar ner det med handsken, med skridskon. Såna här saker som man nöter och tränar på också som man gjorde långt in i karriären. Så att det är små grejer, detaljer som man har nött på i så pass många år.
Mm. Just det där, när ni tränar, eller det var ju så på match också, Homer Starr, rätt många mål av dig, eller hur?
Han gjorde ju det också. Hon är inte... han sträckte ut benet och stoppade en skott, så säger han att jag tror den touchar mig, kunde han säga ibland. Så jag tror det finns bra video nu för tiden, men Homer gjorde ett otroligt jobb, när jag gjorde många mål också. Det var han som var där och skymde målvakten och såg till så att jag fick göra många mål. Så att det gick väl åt båda hållen, kan man säga, men det är klart, någon stal han säkert.
Sen måste jag bara säga så här, nu har ju Björn redan räknat upp lite av dina meriter. Men alltså under din NHL-karriär, det här har ju varit en applåd bara den här grejen. Att du aldrig missade slutspel under hela karriären i NHL, 20 säsonger. Och jag räknade till att du bara missade 28 grundseriematcher under hela din NHL-karriär. Alltså hur, jag menar, någon skada måste du ha fått och sådär. Hur är det möjligt att du kunde hålla den nivån över tid och dessutom inte bli skadad?
Ja, vissa skador åkte man på, visst. Man var inte 100% i jättemånga matcher, om man ska vara riktigt ärlig. Det var mycket bumps and bruises, man har öm i kroppen och kanske någon bruten tumme som man kunde spela igenom också. Men framförallt var det mitt spelsinne, att jag läste situationerna. Jag visste att ibland så måste du peta ut pucken över blå, men du vet att du kommer bli överkörd. Ja. Då kanske du måste upp emot sargen så att du tar smällen på ett lindrigare sätt istället för att vara en halv meter ifrån. Sådana små detaljer som man tänker på. Sen är det att jag var vältränad. Jag var inte jättestor storväxt, ska jag säga. Utan jag tränade bra, så jag hade bra fysik. Mm. Och kunde ta väldigt mycket smällar och tacklingar också. Mm. Och sen var det en gnutta tur, det måste man erkänna. Det är jag missade, tror jag, 8 eller 9 matcher, så fick jag ett skott på sidan av foten och bröt foten. Och det är sånt som kan hända när som helst egentligen. Så en gnutta tur har man haft också genom alla matcherna.
Du, om vi pratar om matchen som var igår och framförallt om den som ska spelas ikväll då, folket här är för att se vad ska vi förvänta oss. Så hur tyckte du de såg ut igår, Red Wings?
Jag tyckte Red Wings kom ut ganska platta, lite seg, så lite seg ut i kroppen. Vi har haft problem med powerplay. Vi hade chanser i första perioden och gör något mål i powerplay, men vi fick inte till det. Så att jag tyckte vi hade inte den här energin i första perioden. Och vi har ju låg under med 4-0 och matchen har de kanske fått ett femte, så har det kanske varit över. Men killarna visar en otrolig karaktär, krigar tillbaka. Lucas Raymond gjorde ett otroligt fin prestation att göra 1-4 målet för oss för att komma in i matchen igen. Och sen tog det 7,5 minut så hade vi gjort 4 mål. Så att vi vet att det finns där. Det gäller att hitta det lite mer över 60 minuter och inte ha de här svackorna som vi hade. Vi hade lite breakdowns, som man säger. Vi tappar lite misstag i egen zon som straffar sig på en gång också. Det är sådana här små grejer som man får lära sig under resans gång. Man måste tajta till lite grann, speciellt i NHL där de är så otroligt skickliga på att hugga på misstag man gör.
Och nu är det back-to-back då, alltså andra matchen på ett dygn. Det brukar ju vara tufft, men det känns nästan som det kan vara en fördel under de här omständigheterna när det är lite svårt att komma in i det, när man har gått och varit jetlaggad.
Ja, jag tror det. Jag tror det på så sätt är det bra att lägga matchen bakom sig och komma ut idag och tänka nu är det en ny match, nu är nya förutsättningar, nytt lag vi möter. Så på så sätt är det ganska skönt att ha de här back-to-back. Att det är bara att lämna matchen bakom sig som man gjorde igår. Ta med de här bra sakerna som coacherna kommer visa på klipp och så, men veta att nu är det en ny match och en ny utmaning, speciellt mot det Toronto som är så otroligt skickligt offensivt, så kommer det bli en utmaning.
Ja, jag har en så här lite nördig spaning som jag brukar dra i podden. Och ska vi se här om det är en slump eller inte. För som sagt, väldigt mycket svenskar i Detroit genom åren. Men nu har vi mycket folk från Michigan i publiken, tror jag här. Och det är väldigt många spelare från Michigan i dagens Detroit. Lite hemvävt, lite så här Karlskoga-stilen nästan. Och sånt där. Är det en slump eller är det medveten strategi att ha folk från Detroit helt enkelt?
Jag tror nog de spelare som fanns tillgängliga, man tar The Brinket som vi tradade till oss från Ottawa. Han är ju från Michigan, från Metro Detroit, och han ville hem till Detroit igen. Och då på så sätt lyckades Eisenman göra den här traden som han gjorde också med Ottawa. Kopp, en annan kille som vi signade som free agent, han ville också hem. Man kan tänka att Michigan i USA är Michigan väldigt duktiga på att producera hockeyspelare till NHL. Det är en av de stora staterna, Minnesota, kanske Massachusetts, runt Boston-området. Men Michigan är otroligt bra på att få fram NHL-spelare. Så att det är lite grann det också, att många bra spelare kommer från
Michigan. Ska ni få utdelning för det också, när det produceras så mycket spelare i området?
Ja, vi har kunnat dra nytta av det, att spelare vill spela hemma, så att säga. De vill spela inför deras familjer och komma hem på ett sätt. Och det har vi lyckats knyta till oss.
Mm. Det är ju, för att avsluta lite här, det är Toronto och Detroit. Det är två Original Six. Klubbar. Vad har du för minnen av att spela mot Toronto?
Otroligt många minnen. Då spelade vi lite mot dem i gamla Norris Division som det hette. Vi spelade samma division. Jag vet, ett år hade vi 9 grundseriematcher mot dem, vilket är otroligt mycket. Så många tuffa duster genom åren. Doug Gilmore var där tidigt 90-tal, var väl nästan i Gretzky-klass. Något under, men var deras stora stjärna. Ty Domi var en tuffing som man visste att han, när man håller upp huvud och han är ute på isen. Mats Sundin kom dit, så var det en ny stjärna som kom och egentligen lyfte Toronto, kan man säga, med sitt spel. Så att man har många otroligt starka minnen. Jag har några tuffa förluster mot dem också, måste erkänna. Men det var alltid häftigt att komma till Toronto och spela lördagkvällar. Då spelar man Hockey Night in Canada som sänds över hela USA live. Det är deras stora dag, kan man säga. Ja. Deras stora kväll, lördagkvällar. Och komma dit och spela på lördagkvällar var otroligt häftigt.
Ja, men du Niklas, då ska vi släppa iväg dig. Du ska gå och se matchen. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Jag tycker Niklas kan få en jätteapplåd. Ja. Från...
Tack så mycket. Tack.
Tack. Vi ska stå kvar här, så ja, vi släpper iväg dig. Ja,
tack så mycket.
Ja.
Ja.
Då är det bara du och jag kvar. Det är inte lika spännande för folk efter alla NHL-ikoner här. Men vi ska prata lite vanligt för podden.
Ja, precis. Det är ju trots allt avsnitt 439 som rullar vidare här på plats i annexet. Och fantastiskt, jag ser ju att folk har kommit hit och är uppe på läktaren där och lite poddlyssnare. Det är kul att se.
Ja. Hej till balkongen. Ja, men vad ska vi... Vi ska prata om den här upplevelsen framförallt då. Hur det är att ha NHL i Stockholm, på Globen. Vad säger du om det?
Ja, men för mig är det speciellt. Jag som bor här i Stockholm som de flesta andra här. Alltså, det är ju det är inte varje gång man får njuta av NHL-hockey på svensk is. Och dessutom är det ju nytt att de spelar 4 matcher här i rad istället för bara 2 matcher som de var tidigare. Och det har varit en medveten strategi från NHL att de vill fortsätta plisa den svenska marknaden lite grann. Plus att de vet att Globen här ska ju rivas snart. Eller byggas om.
Renovera.
Rivas var lite överdrivet. Och därför vill de passa på att spela så många matcher som möjligt här innan dess.
Ja, ja, jag tycker det är väldigt speciellt och lite konstigt att åka hem. Det jag gör till vardags i Nordamerika och komma hem och göra här. Ja. Jag beskrev det i bloggen som att det var som att, när vi firar svensk midsommar på Manhattan.
Ja.
Lite den känslan. Men jag tycker de har gjort det väldigt bra och matchen igår var väldigt... Det var ju bra. Det var ett bra arrangemang och bra... Det var en bra match. Spännande.
Ja, första matchen var ju galen där med 0-4 till 4-4 och sen den här baseballsvingen av Tim Stützle.
Ja, ett av de snyggaste mål som har gjorts på Globen, hävdar jag.
Ja, det kan du ha fått uppleva. Annars är jag lite ovan att se Bjurman så här på svensk mark. Åka tunnelbana som en annan William Nylander här i SL-trafiken och... Ja, men
jag väcker inte lika mycket uppmärksamhet som.
Nej, man går runt i Globens environger här och inte riktigt hitta. För jag är van att se det borta i Nordamerika. Du har varit i princip alla arenor och jag går bort med fullständigt och du får vara guide. Jag är så ovan vid att vara lite ciceron till Per Bjurman. Så det är en annorlunda upplevelse.
Ja. Ja, men jag tycker också att jag har ju haft lite tur här med att alla de här 4 lagen befinner sig i situationer de verkligen behöver vinna. De behöver de här poängen som står på spel här. Så matcherna är det verkligen inte bara uppvisning och marknadsföring, utan det är
viktiga poäng på spel.
Ja, precis. Ottawa till exempel, det var otroligt viktigt för dem att de fick de här 2 poängen igår. Hade de inte fått det och förlorat även nästa match, då tror jag coachen hade hängt löst. Ja, det är lika för Minnesotas coach. De behöver verkligen vinster, annars kan de få sparken.
Ja, precis. Vi har ju pratat lite löst här utanför om att coacherna i de respektive lagen kan tvingas åka reguljärt hem för att de riskerar sparken. Så sån krisstämpel är det ju trots allt faktiskt på både Ottawa och Minnesota inför de här matcherna här.
Ja, och det är lika Toronto då som de stagar upp det lite grann i sina sista matcher innan de åkte hit.
Ja.
Men har jag haft det lite knöligt också och måste haka på i slutspelsracet. Genom att ta helst 4 poäng här.
Ja, precis. Men däremot en spelare som är ruskigt bra form och ser ut att trivas otroligt bra här i Stockholm på hemmaplan. Det är ju William Nylander. Ja. Han har gjort poäng i samtliga 15 matcher hittills den här säsongen. Gör han poäng i båda Globen-matcherna här, då är han uppe i 17 raka helt enkelt. Och då tangerar han rekordet för aktiva spelare att ha en så lång poängsvit. Det är Conor McDavid som har gjort poäng i 17 raka matcher inlett.
Det är redan klubbrekord.
Det kan vi ju säga. Det är klubbrekord i en Original Six-klubb.
Ja, han spelar sitt livs hockey överhuvudtaget. Han gör inte bara poäng, utan han är väldigt bra överhuvudtaget. Och är väl tillsammans med Elias Pettersson Sveriges bästa spelare i NHL just nu.
Ja, en stor snackis i Toronto, och även när man pratar med Toronto, de väldigt många Toronto-journalister som är här, är ju Nylanders framtid, med tanke på att han sitter på ett utgående kontrakt och kan byta till vilken klubb som helst efter detta. Ja. Och ena sidan säger att det är typ klart, han kommer lämna Toronto. De har inte löneutrymme för att förlänga med William Nylander, speciellt inte när han höjer sitt marknadsvärde för varje match som går. Vad är din känsla kring William Nylander egentligen?
Ja, jag vet inte, han...
Han vill inte prata om det själv?
Nej, jag tror att han helst skulle vilja vara kvar i Toronto, men inte till vilket pris som helst. Vi får se, han kommer vara värd otroligt mycket när det här kontraktet går ut.
Vi kan slå fast redan nu att... På öppna marknaden så pratar vi ju 10, 11, ja, 10 i alla fall miljoner dollar per säsong. 100 miljoner kronor
minst.
Om året.
Ja, just nu är han nog värd mer.
Ja, jag köper det fullt ut.
Jaha, och jag nämnde ju där då att om vi pratar om heta svenskar så är Elias Pettersson också extremt het då, i Vancouver.
Ja, alltså titta bara på NHLs poängliga idag.
Ja, Kiruna, just det.
Kiruna, det är inte dåligt att se.
Det gick förbi ett Kiruna-fan här. Europa,
ja, men tittar vi på poängligan i NHL så hittar vi ju 3 Vancouver-spelare i topp på samma antal poäng. 27 poäng just nu när vi spelar in det här.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det är Elias, det är Quinn Hughes, det är JT Miller.
Ja, precis. Nu när jag såg Kiruna gå förbi här så kommer jag att tänka på att Quinn Hughes pappa har spelat i Piteå.
Ja.
Av alla ställen. Ja, men det är klart, Elias Pettersson, där kan vi prata kontrakt också. Det är ju samma situation där. Jag tror han kommer bli, eller han kommer nog bli Sveriges bäst betalda NHL-spelare förbi Erik Karlsson när det här nya kontraktet ska förhandlas. Patrik Alvin, den svenska general manager där, har ju varit ute nu i dagarna och sagt att förhandlingar pågår och Vancouver vill i alla fall få till det här så snabbt som möjligt.
Ja. Men du, vi ska inte stå här och babbla för mycket, för vi har, det är väl mycket gäster här som sitter och äter och dricker.
Och snart är det match också.
Men vi har ju människor som lyssnar hemma också, eller ska lyssna på det här. Ja. Så vi får kommentera några saker som har hänt sen senast. Och det största som har hänt är att Edmonton har sparkat sin coach, Jay Woodcroft.
Ja.
Det hade man inte trott när säsongen började.
Nej, precis som Leon Draisaitl, storstjärnan Edmonton, sa. Det finns många storstjärnor, en annan, Connor McDavid såklart. Men han sa ju att det är Stanley Cup or bust för Edmonton den här säsongen. Alltså Stanley Cup eller fiasko. Ja. Och då, nu är superfiasko den här säsongen. Och då ryker alltså coachen Jay Woodcroft här efter bara 5 dussintalet matcher. Och då ska vi komma ihåg att Jay Woodcroft, som har coachat drygt 100 matcher i klubben, är rent segerprocentmässigt den bästa i Edmonton Oilers historia. Och får ändå sparken nu efter den här svaga starten.
Ja, jag tycker att han är en bra coach. Jag tycker det var felaktigt beslut, även om det ju då har fått en effekt nu. När...
Jag vill säga så här, vi ska fortsätta prata Edmonton. Men Jay Woodcroft är så pass bra så att Ottawa, kan han hamna där om de sparkar DJ Smith?
Ja.
Minnesota, om de sparkar Dean Evason? Jag tror att Jay Woodcroft, han kommer inte sitta arbetslös den här säsongen, utan något lag kommer vilja ta in honom.
Ja, det tror jag också. I hans ställe har då Hartford Whalers coach, vad heter han?
Ja, det är svårt att uttala.
Men det betyder vitlök på tyska, hans efternamn.
Vitlök?
Så vi kallar honom för vitlök, coach vitlök.
Chris Knobloch heter han väl.
Han har, och det har ju börjat bra, de har fått en effekt.
Ja, man har vunnit sina 2 första matcher i alla fall. Det som är speciellt här med, tycker jag, med Edmonton Oilers just nu, som jag brukar säga.
Att de ska ta in Brassard.
Ja, nej. Det är ju att det känns som att Connor McDavid är general manager för laget också.
Ja.
Det är hans gamla agent som nu är över Ken Holland, general manager i hierarkin. Hans gamla juniorcoach här, Vitlöken, kommer in och tar över. I somras fick vi se hur Connor Brown, hans gamla radarpartner i juniorlaget, har klivit in i laget.
Ja.
Warren Fogel, som de ville trada bort här i somras, Ken Holland. Det stoppades för att Conn McDavid ringde upp Ken Holland och sa att jag vill inte träna inte bort min polare.
Nej.
Så att det är ju praktiken Conn McDavid som styr den här klubben.
Fast han förnekar ju att han har någonting med det här att göra.
Ja, men det är ganska uppenbart tycker jag.
Ja.
Och det är ju såklart, han har bara 2 år kvar på kontraktet själv. Edmonton vill ju inte uppleva en ny Wayne Gretzky-situation där de blir av med en generational talent mitt i sin peak.
Nej.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, har du något mer du vill säga? Jag tycker att det bör kännas att vi pratar för mycket.
Ja. Ja, men jag kan nämna en sak till. Och jag tror utifrån uppgifterna just nu att Patrick Kane kommer att skriva på för någon NHL-klubb här nästa vecka. Han har varit ute och träffat och haft samtal med flera stycken den här veckan as we speak. Ja. Det har ryktats om Detroit som ska spela. Han är ju gammal radarpartner med Alex DeBrincat. Ja. Och bra polare med honom. Det har snackats lite om Toronto.
Ja. Men det har ju, hur ska de få till det?
Nej, precis. Exakt. Men ja, om du får välja då.
New York Rangers har jag också diskuterat med honom. Han var ju där för halva förra säsongen. Och,
precis, Florida Panthers har nämnt. Han kommer ju från Buffalo. Så att jag pratade om en hemkomst dit. Lite Tampa också faktiskt, det måste jag flika in då.
Ingen vet ju vad han är i förslag efter operation och så här. Jag har inget särskilt önskemål, men jag hoppas att han är i gammalt gott slag och spelar någonstans.
Ja. Jag sa i vårt avsnitt vid årsskiftet när vi hade lite så här nyårskarameller och skulle tippa vad saker som kommer hända 2023. Då sa jag Patrick Kane hem till Buffalo. Jag vet inte om det låter så sexigt, men jag gillar ju så. Jag pratade och ställde frågor Lidström och Michigan killar så där. Att komma hem, vi såg Giroux komma hem till Ottawa. Patrick Kane hem avslutar i sitt Buffalo.
Ja, vi får se. Men nu måste vi förbereda oss för den här matchen.
Det måste vi göra. Jag säger en sak till om Per Bjurman.
Nej.
Jo, det gör jag. Egentligen så här. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa att i avsnitt 4, 2013, ett avsnitt döpt till Las Vegas Gamblers. Ja. Då säger jag att Vegas, de kanske vinner Stanley Cup 2023. Och då sa du, då flyttar jag till Vegas.
Jaha, ja. Så nu är
jag... Så du får alltså boka om din flygresa. Du ska inte till New York sen, utan du ska till Vegas helt enkelt.
Okej, ja, då får jag göra det.
Då vet vi det. Då blir det ännu längre tidsskillnad när vi ska spela in våra poddar. Så jag föredrar nog att du stannar i New York i alla fall.
Okej. Okay. Ja, men du, nästa vecka återkommer vi med ett vanligt podcastavsnitt. Då är det Thanksgiving. Ja, vi har mycket att prata om.
Just det, Thanksgiving-tabellen. Det känner ni till, ni trogna poddlyssnare.
Ja.
Då säger vi tack så mycket till alla som har... lyssnat på det här avsnittet och vi säger stort tack till Niklas Lidström som var med oss.
Ja, verkligen. Det var
stort. Tack så mycket.
Ha en trevlig kväll.
Och ha en grymt trevlig kväll här i Globen.
Vi vill välkomna upp två före detta svenska NHL-spelare. Den ena har vunnit SM-guld, spelat i NHL och gjort 179 matcher i NHL. Spelat i båda lagen. Den andra har spelat i ett av lagen som spelar här ikväll och vunnit Stanley Cup. Välkomna upp på scenen Jonas Monstret Gustafsson och Viktor Stålberg. Hej!
Hej!
Välkomna hit. Nu är vi fem herrar här. Välkomna, ta plats här vid bordet. Vi ställer oss på någon vänster här. Sådär. Det här känns okej, eller? Ni ser oss allihopa. Ni som är längst bak, ni får liksom komma närmare om ni vill liksom vara nära två NHL-lirare så här i liksom vardaglig klädsel. Eller vardaglig. Klär ni alltid så här? Ni är stiliga?
Ja, ibland händer det.
Ja. Nej, jag fick inte klädkoden, men jag gör mitt bästa ändå.
Ja. Det ser bra ut ändå.
Ja. Ja, det är bra. Hade ni liksom klädkoder så här i NHL-lagen när ni var tvungna att dyka upp finklädda inför matcher och så där?
Ja, men det tycker jag. Sen känns det som att tittar man på NHL-lagen idag så har väl stilen ändrats lite grann. Det är väl lite mer fritt idag. När vi kom dit så var det väl mer de här stora klassiska seglen som man satte på sig. Och de finaste skorna man hade längst ner i garderoben. Så att, det har väl hänt lite på modefronten där tycker jag. Eller vad säger du?
Ja, men jag med det. Jag tror att spelare har väl lite mer möjlighet att uttrycka sig personligt idag och visa lite vad de är utanför isen på annat sätt än vad vi kanske hade. Framförallt i början, ja. Då var det liksom, kom sig ut så här, slipsen på, skorna knutna. Men det är lite mer utan strumpor och lite andra outfits idag.
Ju mer etablerad, desto mer får man liksom, ju friare får man klä sig kanske, eller?
Ja, men jag tror att ligan vill också liksom visa personlighet lite mer idag. Så att det hjälper ju att marknadsföra spelare som individuella varumärken också, och det är en sak som de utvecklar.
Du brukar säga så att Henke Lundqvist är en sån som har dragit upp stilnivå lite och satt lite press på de andra, och att efter att han började med sina tajta kostymer och sådär så började folk följa efter.
Ja, men helt klart. Han gjorde det svårt för oss andra så bra ut, så att vi fick kämpa på ändå. Så att, självklart så han är ja, medveten om vad som gäller och är väl en fanbärare där helt klart.
NHL i Globen då? Hur känns det att vara på en sån grej när man har spelat så många matcher över i Nordamerika?
Ja, men det var kul. Jag var här och kollade igår kväll och man blir lite sugen på att försöka sig på en comeback. Kanske inte på den här nivån, men det var kul att kolla. Och jag tycker att de gör en jäkligt bra inramning och skapar verkligen atmosfären som man lite saknar från USA här på svensk mark. Så att, jag tycker det var kul att kolla och en bra match också.
Och du då? Jag är lite svårt om jag ska säga liksom Jonas eller Monstret. Vad är du privat nu efter karriären? Liksom?
Jag trodde att jag skulle bli Jonas. Men även i mitt civila jobb som jag har nu, så när jag kom in där så kallade han mig Monstret också. Och HR-avdelningen var väl inte helt nöjd med det. Men ja, det är någonting man får leva med. Jag är ganska avtrubbad, så att, jag är helt okej med det.
Du har ju fått babbla om det en och annan gång, men ska vi ta det en gång till? Hur kommer det sig att det blev Monster? För det var ju Monstret i Sverige och sen The Monster.
Jo, nej, men lite så. Jag vet, det är väl ingen superrolig historia så. Det finns lite olika åsikter om det för sig. Jag vet att Per Ledin har en annan åsikt. Han tyckte att det var han som skapade det. Men den storyn som jag känner till är inte mer än så. Att det gick ganska bra både för mig och laget i Färjestad. Och det var väl någon av er mediegubbar som sa att jag... Ja, eller jag tror faktiskt att jag var tränad så att jag spelar som ett monster, och då blir det ju snabbt en rubrik, och sen så fick man leva med den. Och sen när man då väljer att komma till ett lag som är ganska hockeytokigt, så har de snappat upp vad som hem tidigare. Så att då fick man leva med monstret där också, och så var det helt enkelt.
Som journalist Murvel så är det väl inte helt vidrigt att få liksom ett sånt bra smeknamn levererat för rubrikerna också, va?
Ja, perfekt. Så fort Jonas kom så var det ju monstret i alla texter och rubriker. Absolut.
Ja. Men du har ju spelat i båda de här klubbarna. Hur känner du inför en sån här kväll?
Ja, men först och främst är det väldigt kul att vara här och ta del av det här. Sen att det råkar vara två lag som man har spelat i. Och nu är det kanske inte så många spelare kvar om någon. Men det är många runt i organisationen som är här. Så förhoppningsvis springer man på någon av dem. Sen, det blir väl kul att man kan titta utan man behöver heja på något lag. Utan man kan bara följa bra hockey och en härlig inramning, hoppas jag.
Med handen på hjärtat då? Liksom, nu när du ändå har, nu har det gått några år liksom, med alla utbytta i klubben. Detroit eller Toronto?
Ja, jag vet. Jag kan faktiskt inte säga det. Jag skulle gärna ge ett svar om jag hade ett.
Ja, Victor då? Detroit eller Toronto?
Jag håller på Toronto såklart. Men jag är inte heller jättenoga med vad som vinner. Det är viktigare att kolla in, kanske för mig, individuella spelare som jag tycker är roligt att följa. Och jag är bra svenskar i båda lagen, så att, det ska bli kul att se.
Jag tänker, innan vi kommer bomba er med lite frågor här, men alltså innan vi tar oss vidare, vi måste liksom lyfta Stanley Cup-bucklan, har ju du gjort. Du kom till ett Chicago som redan hade vunnit och ett liksom superlag då. Mm. Det var ju en dynasti då. Dynasti.
Det var ju då den påbörjades.
Ja, men det blev en dynasti.
Därefter. Ja, absolut. Nej, men det var en ganska speciell upplevelse, hela den grejen. Det var mitt första år, samma år som Jonas i Toronto. Så jag var med där när han blev skanderad, stående ovationen, monstret i byggnaden. Men alltså jag var i Toronto ett år och sen tradade där på sommaren utan riktigt fatta vad det innebar. Liksom ett samtal klockan 3 på natten, då blev vi tradad. Oj. Ja, var någonstans då? Jag vet inte, men jag ringer tillbaka snart. Och det var ju på en tid när det inte fanns Twitter och Instagram och man kunde se det. Så att, det tog en halvtimme, jag satt och väntade bara, någonstans, men jag vet inte var. Kommer till Chicago i alla fall, och som du sa, jäkla bra lag liksom. Kommer dit och Kane och Taves och Sharp och Seabrook och alla uppe. Så att, de hade precis vunnit, så jag fick vara med och känna lite på hur det var den sommaren. När bucklan var på plats och se hysterin i Chicago. Och sen så tog det 2-3 år innan jag fick vara vinnare själv.
Och hur var den liksom?
Ja, men det var helt okej. Okay. Det var en bra stad att vinna, en jävla upplevelse liksom. Det är ju fullständig kalabalik och det var en lång vecka efter man vinner på det sättet. Alltså. Ja. Att vi hade, om man tar lite referenspunkter och kollar på liksom att det, jag tror att vi hade 2,5 till 3 miljoner människor på gatorna den dagen på paraden. Så att det är klart att man tycker det är mycket när man firar ett VM-guld på Sergels torg med, vad kan det vara där, 100 000 kanske eller 80. Så det är klart, en park med 300 000 och 2-3 miljoner människor på gatorna, det är rätt speciell upplevelse. Ja.
Jag måste bara fråga som lite NHL-nörd i det här dynastilaget med Cade, med Taves, med Seabrook, Duncan Keith, hela det gänget, Corey Crawford. Mm. Vem skulle du vilja, förutom dig själv då, lyfta fram som lite unsung hero som också bidrog starkt till den här dynastin?
Ja, alltså det var ju många där, men jag tycker en kille som Patrick Sharp, han var jävligt viktig. Han gjorde mycket viktiga mål och rolig kille, lättade på stämningen lite grann. Han var ju alltid precis under dem. Liksom. Ja. När det gick bra så kanske de inte valde att hylla honom lika mycket i media. Men när det gick dåligt, då inkluderades han och inte gjorde målen. Då var han med i de som fick skiten. Så att han flög väl lite där under radarn skulle jag säga. Men en väldigt bidragande faktor då i deras tre Stanley Cup som han var med.
Niklas Hjalmarsson också behöver nämnas som unsung hero.
Ja, men det känns som att han får det varje gång, så att någon gång får man lyfta någon annan också. Nej, men Hjalle som du säger, liksom, han, men det är ju inte så unsung längre, utan alla vet ju vilken betydelse han hade och hur viktig han var för de lagen eller som vann där. Och, han gjorde ju allt i lilla och gnällde fan aldrig, så att man såg han hade ont många gånger.
Jag hade ju innestånd att få vara med på den finalen och flera andra. Det var ju en otroligt speciell match den sista när ni vann.
Ja,
ni avgjorde på några få minuter i slutet. Alla trodde att det här kommer att bli en game 7, men det blev det inte.
Nej, det var man nog själv rätt inställd på. Man var ju ute där och spelade liksom, och tiden började försvinna bort. Och så var det en minut och 20 sekunder kvar när Bickel gjorde mål. Och sen lyckades på något sätt sätta en till 17 sekunder senare. Ja. Så det var en rätt, det var ganska snabb omvändning där på nästan. Jag började tänka på nästa match till att får vi nog förbereda oss för att börja fira här istället. Så att, det gick jäkligt fort, men en grym upplevelse såklart.
Men alltså, Chicago galen hockeystad såklart. Men Toronto är väl vad jag har förstått en av de både mest hockeytokiga, men också så tufft som spelare att man är... Det är sån himla bevakning och fansen har såna himla krav och medias bevakning och allt sånt där. Hur är det att leva och spela i Toronto?
Det är häftigt. Sen är det ju väldigt högt och lågt och det är kanske en av de tuffaste marknaderna där man verkligen måste försöka att inte bli för hög och för låg när det svänger fram och tillbaka. Det var någon som sa det till mig, när jag kom till Toronto där så kanske vi inte hade haft de bästa åren innan, och då... Någonstans här, när det går bra för laget så är det väl 30-40 journalister, men när det går dåligt så är det dubbla som sprusar in. Så att någonstans så, min känsla var också att någonstans vill ju alla synas, och ibland så kanske man försöker skapa och vrida det lite mer åt något håll än vad det egentligen är, för att man vill sticka ut också i mediebranschen. Kanske ni vet mer, men det kändes som att ibland så kanske man, nej men nu kommer den där, han kommer, nu vet jag vad han är ute efter och så vidare. Så att,
var det mig du tänkte på?
Nej, men du var väldigt snäll faktiskt. Du ringde oftast när vi vann, inte så ofta när vi förlorade, det var ju tur det. Nej, men det var ju en häftig marknad att spela i. Det var ju lite, jag var ju inte draftad så att jag fick ju chansen att välja på lag när jag åkte över. Och jag ville ju ha den utmaningen och känna att jag spelade i en stad där det var ett hockeymäcka. Och det andas verkligen hockey, det spelar ingen roll om du hoppar in i en taxibil så är det någon kvinna kanske från Asien eller från något annat, någon annan kontinent eller land eller vem den kan vara, gammal som ung. Alla hade stenkoll, framförallt på vem Sundin och Salming var, men många hade koll på vilka som hade gått bra den senaste veckan och inte. Så att intresset fanns även där man kanske minst förväntade det, och det tyckte jag var häftigt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag är lite nyfiken på, vi var inne på lite spelare där vi snackar Chicago-dynastin, men lite nyfiken på vad ni båda har. Den bästa spelaren som du har liksom upplevt på isen, vare sig i ditt lag eller som du har mött?
Ja, okej. Okay. Det är en Alltså, det finns ju några självklara, liksom Crosby, svårt att inte säga, och Ovechkin på sitt sätt. Roman Josi tycker jag är en spelare som är riktigt, riktigt bra också.
Bubblar det ändå? Roman Josi i det här sällskapet?
Ingen man kanske så här på rak arm tänker på, men har spelat med honom är fantastiskt. Erik Karlsson, samma sak där. Han också, vi var i Ottawa och tog oss till konferensfinal. Och det är liksom, han bar laget på sina axlar mer eller mindre halva tiden. Så att det var så bra som han var, den delen har jag aldrig sett annan vara. Så att...
Ja, det sa sig att det var väl Ottawas general manager som sa att han, vad var det, Gud skapar Erik Karlsson på den sjunde dagen.
Ja, det var
skriver under på det, eller var det?
Ja, men absolut. Han är ju en elektrisk spelare att följa. Liksom. Han gör det annorlunda. Men han har kanske också fått kritik ibland för hur han spelar. Och inte, men under den perioden så var det liksom... Jag har spelat med många bra spelare, jag har varit runt i några olika lag och sett många och haft spelat många Hall of Fame-spelare. Men den perioden i Ottawa var det den bästa spelaren jag har sett i NHL och fått vara med om i alla fall.
Ja. Jag tycker att det är värdigt alltså att det blir han och inte de andra två första som du rabblar upp. Ja. Monstret då? Du har ju liksom fått vara på andra sidan av det så att säga. Du får ju ta emot.
Ja, alltså, det är svårt att säga. Ja. Spela med i alla fall, det måste nog sista året bara vara på isen med Connor McDavid. Första träningen, egentligen så här informell träning man har innan säsongen börjar. Så man brukar man spela ganska mycket tvåmål bara och alla går lite på halvfart. Men bara se då när han trycker på lite grann och flög förbi alla och gjorde vad han ville. Det var inte någonting jag hade upplevt tidigare, även om man spelar med väldigt många skickliga spelare. Spelat emot så, ja, det är svårt att säga. Det blir de här klassiska Ovechkin och Crosby. Kanske framförallt Crosby, för att han på något sätt stack han inte ut så mycket. Man gjorde allting lite snabbare och var lite mer snabbtänkt. Så att någonstans så stod man på fel ben och så hade han bara rullat in och en liten strumprullare nästan. Så att, jag får säga han då.
Men det är liksom inget snack om det. Alltså att de här är på en helt annan nivå. När man sådär, är på isen med McDavid eller man har Crosby och Ovechkin. Man, trots att ni har levt liv i hockeyn.
Jag ska säga, nu ska jag vara ärlig och säga det faktiskt, att det är ju väldigt många bra spelare i NHL såklart. Men skillnaden på bra spelare och de som är de här, säger vi 50 bästa, den är rätt stor. Ja. Det ska man faktiskt vara ärlig och säga. De gör extrem skillnad. Det är därför de har långa karriärer, tjänar mycket pengar och är så viktiga för lagen som går bra. Liksom. Det är väldigt stor skillnad.
Jag måste springa iväg på.
Ja, Bjurman ska iväg här.
Mycket såna här dagar.
Tack. Ja, det är ju så här, vi har ju de här herrarna kanske någon minut till. Sen så kommer det bli en livepodd av NHL-podden som har hållit på i över 480 avsnitt och sånt där.
Startat. Nej, inte 439 blir.
Ja, 430 avsnitt. Många avsnitt startade 2013.
Ja.
Stanley Cup året för Stålby här. Men du sa, jag tycker det var roligt, du sa om jag ska vara ärlig så ja, då tänkte jag bara, kan vi inte vara ärliga? Finns det någon som är så här extremt överskattad som ni har liksom... Vem är sämsta ni har mött i NHL?
Ja, det var en bra fråga. Sämsta. Det är klart att jag har funnits dåliga spelare genom åren. Liksom. Ja. Framförallt när jag började 2000, man var inte först 2009, det måste det ha varit, va?
Om man tänker, alltså, som spelare fanns det ju ganska många fighters kvar då. Och ja. De var ju inte jätteskickliga, sen bidrog ju de på sitt sätt, men... Det var ju knappt att de slog en passning på en träning. Så att, kanske utan att nämna några namn så fanns det nog nästan några som jag var bättre med klubban än vad de var. Och då inte jag något, liksom, någon fantom. Så att, men de bidrog på andra sätt.
Ja. Ekan, du kanske får säga vilka det var i deras lag som förmodligen var sämst.
Ja, men så här, Colton Orr tänker jag på i Toronto.
Ja, han hade assist mitt första mål. Han och Jamal Mears. Så skickliga spelare spelar jag med där.
Men, ja.
Nej, men som du säger, han gjorde ju sin grej. Och det är ett jäkligt tufft jobb att ha den rollen. Alltså. Det är inte roligt att veta att du ska gå på slåss mot någon kille som väger 110 kilo och tränat på slåss hela sitt liv också. Så att de fyller en annan funktion såklart. Nu har ju den rollen försvunnit i och med att ligan blivit snabbare och det krävs mer av hela laget på ett annat sätt. Men det är klart, de var ju inte lika skickliga hockeyspelare som alla är idag, men de var bra på andra grejer.
Vad gör ni idag då?
Jag jobbar med att hjälpa för detta hockeyspelare och andra idrottare, fotbollsspelare med egentligen allt möjligt när det kommer till ekonomiska grejer. Hjälpa dem när de flyttar runt mellan olika länder. Men även tycker jag en viktig del är att ta hand om dem efter karriären. Vad händer där? Jag själv har precis gått igenom en karriärväxling. Vi vet att det finns mycket mental ohälsa som sker för att man har varit kanske hyllad och i rampljuset under många, många år, och sen så liksom försvinner det någonstans. Så att försöka hjälpa och koppla ihop de människorna och hitta nya saker man kan brinna för, så att man kan få en bra del två i livet, så att säga, också. Så det försöker jag koppla in i den andra delen då som vi gör på firman.
Viktor då?
Ja, det var ett bra svar. Jag gör inte jättemycket.
Ni har gjort så mycket i era karriärer.
Ja, lite så är det väl. Men jag gör lite olika investeringar och är med i lite projekt och sköter lite sådana grejer. Och just nu har jag pluggat till sommelier och kul med vin. Och något som jag har lagt mycket tid på, liksom, dels som investeringar i det och kul att dricka också. Så att, det är något som tar lite tid. Och sen är det två småbarn hemma som ska skjutsas och hämtas och spela hockey och fotboll och tennis. Och allt tar lite tid, men det är lite mindre grejer. Inte så renodlat jobb som Jonas kör.
Det är bra att du kan njuta av vinet också. Du kanske får ta och testa vinet här i Globen ikväll då. Hur går det i matchen ikväll?
Jag tror Toronto 5-2.
Jag tror att om du säger Detroit vinner på straffar. 3-2.
Där har ni något att se fram emot. Hörrni, give it up för Viktor Stålberg och Jonas Månstedt Gustafsson.
Tack.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå. One, two, times, speed, so. Hallå. One, two, times, speed, so. Hallå. One, two, times, speed, so. Hallå.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.